bara några kilometer ifrån varandra, så kan man hitta kyrkor som helt skiljer sig när det gäller allt från interiör till stämning. Och vi har besökt två sådana kyrkor.
Det är gudstjänst i Storkyrkan i Gamla stan en söndag i november. Tonerna från den stora orgeln sprider sig i kyrkorummet, av vars delar vissa är mer än 700 år gamla. En halvtimmes bilväg norrut kan det låta så här. Det är Tensta kyrkans kör, Tensta Gospel Choir, som just nu övar. När kören ställer sig framme vid altaret i den ganska avskalade kyrkan som stod klar på Tislingeplan här i Tensta 1973, fylls rummet av dess toner. Det skiljer 670 år och 30 minuters bilväg mellan de båda kyrkorna. Men det är mer än så som gör att de inte liknar varandra. Vi ska titta närmare på det. Vi börjar i Storkyrkan, som formellt heter Stockholms domkyrka. När Läns- och Riksnytt besöker kyrkan när det inte är gudstjänst är en gymnasieklass på studiebesök. Den populära kyrkan, en av Stockholms turistmagnater, har omfattande besöksverksamhet. Ulf Lindgren, domkyrkokaplan, som bland annat har i uppgift att visa kyrkan, står vid det barockutsmyckade kungabåset och berättar.
Så då lägger vi den där inne och sen när drottningen kommer så har hon den på ryggen så här så att hon ska få ryggskott. Så sitter kungen och drottningen här. Och i den sitter då Victoria och prins Daniel, Carl Philip och prinsessan Sofia och så prinsessan Madeleine. De fem.
Eleverna tittar sig omkring och deras blickar möts av rött och guld. Det röda är unikt för Storkyrkan, berättar Ulf Lindgren när klassen har lämnat.
Vi går ju under valv, stora valv här i Storkyrkan som är nästan 700 år gamla. Och de bärs upp av tegelpelare, tegelstenar som är röda, nästan lite rosa röda. Och det är ju det spännande att vi får den här förmågan och tekniken att bygga med tegel. Den kommer på 1200-talet ifrån Frankrike. Och vi har kunnat bygga kyrkor mycket här i Mälardalen där det inte alltid fanns så bra sten. Och man har kunnat bygga på vissa andra ställen också i Sverige. Har vi tegelkyrkor från medeltiden. Och det är den här tekniken som kommer. Men då var tegelstenarna alltid målade i ganska starka färger. Och först 1910, alltså för ungefär 100 år sedan, då knackade vi bort all färg här i Storkyrkan och tog fram den röda tegelstenen igen. Så nu är kyrkan alldeles röd. Och det ger ju ett liksom, det både varmt intryck och den här mustiga röda färgen. Och eftersom vi har så mycket föremål som är i guld, guldfärg ska vi säga, det är ju inget äkta guld, men vi har guldfärg. Och guld och rött går ju jättebra ihop. Så på så vis blir det mäktigt och storslaget, men varmt.
Kyrkan har träbänkar uppställda på traditionellt vis och en mäktig altartavla, altaruppsatsen, som består av ett mittparti i fyra våningar med reliefer i silver. Altaruppsatsen kallas även silveraltaret. Det finns många kända minnesmärken i Storkyrkan. Det kanske mest kända är statygruppen Sankt Göran och draken, en medeltida träskulptur som föreställer en riddare i naturlig storlek på en naturtroget stor häst. Riddaren lyfter sin lans i strid mot en eldsprutande drake på marken. Intill sitter en prinsessa. När statyn kom till Storkyrkan 1489 uppfattades den delvis av samtiden som symbolisk. Sankt Göran föreställde riksföreståndare Sten Sture den äldre, tänkte man sig, och jungfrun var Stockholm och nationen och draken var danskarna under unionskungen Christian den första. Ett annat berömt föremål i Storkyrkan är vädersolstavlan som sattes upp 1540 av Gustav Vasas kritiker som en påminnelse om de vädersolar som syns på himlavalvet och som tolkades som en varning till kungen. Till det uppseendeväckande i Storkyrkan hör också predikstolen, en mäktig och förgylld och utsirad pjäs uppsatt till vänster om gången om man går mot altaret. Predikstolen är gjord i barockstil från 1700-talet. Den är täckt av förgyllda figurer i relief och förgyllda listverk. Stämningen i Storkyrkan är, med Ulf Lindgrens ord, mäktig och varm.
Ja, alltså många som kommer in, det första de säger är oj. För den här kyrkan är ju inte så väldigt stor om man jämför med Uppsala domkyrka som också är tegel. Den är ju nästan dubbelt så lång. Och där säger man oj i betydelsen oh, det var stort, oh, vad jag var liten. Men här kommer man in, den är bara 60 meter lång och då säger man oh, vad det var stort, men jag får ändå plats. Jag känner mig inte som en myra utan jag känner att oh, här var det stort, ungefär som ett stort vardagsrum eller en stor matsal jag har kommit in i. Och det gör att när vi har gudstjänster och det kanske kommer 150 personer på en söndag så känns det ganska fullt. Men är man 150 i Uppsala domkyrka så syns man nästan inte. Så den är pampig men inte så stor. Och den här röda färgen gör att det blir en känsla av värme.
Två ord står som ledord i denna ganska lilla men mäktiga kyrka. Det är förnuft och tolerans.
Och det kan man säga att det är två ord som har inte funnits med från början. Det har liksom inte varit självklart i den här kyrkan tidigare. Utan det är två händelser framförallt kan man säga som gör att de här orden har blivit aktuella. Och det ena är att på 1600-talet när Sverige led av häxprocesser och man brände kvinnor på olika håll i Sverige. Då var det här i Storkyrkan som man bromsade det. Tog hit de pojkar som anmälde kvinnor och tydligt sa det finns inga häxor, sluta bränn kvinnor. Så att denna, idag kallar vi det för tolerans, men på den tiden så var det av förnuftsskäl. Och på 1926 efter första världskriget så ordnar ärkebiskopen i Sverige en stor fredskonferens här i Storkyrkan. Så då blir just freden ett nyckelord. Och fred innebar ju att i det här rummet så satt det kristna från olika kristna kyrkor. Och inte minst den ortodoxa kyrkan var representerad av patriarken av Alexandria. Och när han kommer in hit och ställer sig i mitten av kyrkan så läser han trosbekännelsen på grekiska, på originalspråk. Och det var första gången någonsin det hände norr om Alperna. Och hela kyrkan var ju fulla folk och alla var helt andäktigt tysta för det här var liksom någonting nytt och stort. Så där föds tanken på att vi kan vara olika och ändå kan vi låta bli att vara rädda för varandra. Så olikhet är någonting positivt. Så man kan säga förnuftet från 1600-talet och toleransen från 1900-talet.
En lite annan stil är det i Tensta kyrkan. Tensta Gospel Choir övar för fullt. Kören har funnits i många år och har en bred repertoar.
Men man tänker att man inte använder bröströsten. Ja, blessings! Inte den, utan mer. Ja, blessings!
Tensta kyrkan ger faktiskt rum åt tre olika församlingar. Den katolska, den koptiska och så Tensta kyrkans missionsförsamling. Kyrkorummet i kyrkan är relativt stort. Här finns bruna träbänkar, en grå matta i mittgången och vita väggar på vilka en del det sitter skåp i brunt trä. Kyrkans inredning är ganska spartansk och detta förklaras av historien. Missionskyrkan har rötter i luthersk och reformärt tradition, vilka båda är sparsamma med utsmyckning. Ett föremål som utmärker sig i altaret berättar Kai Berger, pastor och församlingsföreståndare och den person som nu visar kyrkan medan kören övar på våningen nedanför.
Det som kanske står fram mest är vårt altarfönster. Och det har väl varit lite av en sån här glädje och stolthet i församlingen utifrån den konstnär som gjorde det då. Det är blått i olika nyanser, två vågräta fält. Det övre är lite ljusare, det undre mörkare, som ramar in en cirkel i mitten av fönstret. Och cirkeln är som en spiral med röda och gula färger framförallt. Två klot som liksom driver längs den här spiralen, och så i mitten så är det ett blått fält igen. Framför altarfönstret så har vi ett kors gjort i samma svarta järn som bär upp altarfönstret, och centrerat mitt på korset så finns det en genomskinlig glasglob.
Anledningen till att kyrkan är sparsmakad med inredning är också att många församlingar ska rymmas här.
Men vi har valt att hålla normal smyckningen av rummet väldigt spartansk, så att det ska vara lätt att ställa ordning till olika kyrkotraditioners gudstjänstformer. Längst bak i kyrkosalen så kan vi se ett skåp eller vitrinskåp med olika böcker, med krucifix och tavlor. Och de är mestadels på arabiska, och det är den katolska församlingen som har de här böckerna för att antingen sälja eller ge bort till den som behöver en bibel eller barnbibel eller bönebok eller ett radband eller liknande. Så att vi har de här tre traditionerna som samsas i den här kyrkan och den här kyrkolokalen. Tidigare hade vi även en syrisk ortodox församling som firade gudstjänst här. Och ja, vi hade ungefär samma uppdelning på hur vi skulle sköta kyrkorummet då.
Den största församlingen just nu är den egyptisk-koptiska. Dess gudstjänster är långa med ett eget språk. Det är en livlig gudstjänst, säger Kai Berger. Och när gospelkörerna, det finns flera, sjunger vid de andra församlingarnas gudstjänster är stämningen medryckande.
Det är en typ av musik som gärna lockar till att man är engagerad, man rycks med och att det är glädje i det.
Tenstakyrkan med sin kala inredning och svängiga gospelkörer ger ett modernt intryck. Med inredningen och innehållet i kyrkan och de många inriktningarna vill Tenstakyrkan skapa en välkomnande atmosfär.
Alltså jag tror att man kan säga så här, att vi vill att människor som kommer hit ska känna sig väldigt välkomna. Även om man kommer hit i, säg, 20 år och inte nödvändigtvis tror som vi, men kommer hit och känner att här vill vi vara, då ska man alltid känna att vad roligt att du kommer. Vi vill ha öppna verksamheter så att alla människor som vill och liksom, ja, men kan ta in det här i en kyrka, och vi är kristna, men känner att det här är en plats man vill vara på, då ska man vara välkommen. Och så är det ju våra körer, att vi har ju inget bekännelsekrav på att man måste vara kristen för att få sjunga. Men det är många som har sjungit med de här körerna som har blivit kristna. Så att vi tänker att det här är ju liksom en väg in i församlingen och i den här gemenskapen, och få reda på och förstå vad den kristna tron är. För det tror jag också, att den som kommer hit och har varit här, ja, den vet vad vi står för och vad vi tror på. Och samtidigt så hoppas jag ju då att alla som kommer hit också ska känna att man är välkommen. För för den person man är. Inte för att den är ett objekt för att vi ska göra någonting med den personen, utan ja, kunna känna att vi gillar människor här.
Och där lämnar vi kyrkorna. Sist hörde vi Carl Berger, pastor och församlingsföreståndare i Tensta kyrkan. Och det här reportaget var gjort av frilansjournalisten Sofie Heine.